I oktober 2024 kommer en raket med Europa Clipper högst upp skickas iväg mot Jupiters måne, Europa. Europa är ett otroligt ställe, inte kontinenten, rätt nice även där, men månen. Halvstor måne, vars yta är täckt av is, men vi tror att under ytan finns ett gigantiskt hav. Månen åker på en liten elliptisk bana nära Jupiter, vilket gör att ibland är den lite närmare, ibland är den lite längre ifrån. Så ibland krossar Jupiter ihop månen lite mer, ibland lite mindre. Så hela månen mosas ihop en smula. Tillräckligt mycket för att isen ska värmas upp och bli vatten. Tillräckligt mycket för att vatten ska spruta ut genom ytan som en geyser. Förmodligen. Vi tror att vi har sett en sån geyser med Hubble-teleskopet. Folk är inte helt säkra. Det finns en liknande ismåne kring Saturnus som definitivt är den här typen av sprutande geyser. Båda de här månarna, tror man, har en kärna av sten. Den kombination av mineraler och värme borde vara tillräcklig för att liv ska kunna finnas där. Det är del av vad Europa Clipper ska undersöka. Och jag vet inte hur det här kommer gå såklart. Nu när jag spelar in är det 2 år kvar tills Europa Clipper kommer skjutas upp och 8 år kvar tills den ens kommer fram till Jupiter och månarna där. Det känns som, nu när jag har läst så många böcker om astronomins historia, det känns som att det finns 2 olika och i viss mån motsägande trådar av vetenskap som kanske båda skulle kunna knytas ihop i med Europa Clipper. I det här avsnittet tänker jag mig 2 olika framtider. Den första tar vid 2024 med en intervju av en NASA-anställd forskningsingenjör. Jag tror inte folk förstår hur absurt det känns att vara vid en raketuppskjutning. Jag vet att jag inte förstod det. Så 2024, när Europa Clipper skulle skickas iväg, åkte jag ner till Cape Canaveral i Florida. Det var första gången jag såg en raket på riktigt. Jag förstår fortfarande inte egentligen. Att vårt mest effektiva sätt att ta sig ut dit som är rymden, inte Florida, är genom att, sätta en bomb under en skyskrapa och hoppas på det bästa. 70 meter hög var den tydligen. Det är som ett 16-våningshus enligt Chicago-standard, var någon som sa att dessa amerikaner gör allt för att inte använda rimliga enheter. 20 man bred, eller 12 meter för oss som använder SI. En Falcon Heavy. Oh, vet du vad den hade för arbetsnamn? BFR. Big Rocket. Oh, är det okej med svär?
Helst inte.
Big freaking rocket. Det är ändå bara 2/3 av vad Saturn V använde under Apollo-uppdragen. Och de raketerna brukar man bara kasta sen. Rakt i sjön, slit och släng. Falcon Heavy kan landa efteråt. Åtminstone det nedersta, största steget i 3-6-raketen. Resten, rakt i havet, förutom toppen. Högst upp på hela julgranen har vi Europa Clipper. Den ska ut. Kastas hela vägen från jorden på en 6 månader lång resa när den kommer nära Mars. Tillräckligt nära för att göra en så kallad gravitational assist. Slangbellmanövern. Europa Clipper, Clippy, som vi kallar henne, drar då igång sina egna motorer. Gasar på allt hon är värd i ungefär 2 minuter. Så det är inte många som vet det, men Mars saktar faktiskt ner av det här. Clippy skär lite av Mars energi. Det är betydligt mindre än vad som är mätbart för Mars, absolut. Mars är så stor att det knappt gör någon skillnad. Men jag menar ändå, någon gång under tidig industriella revolution är jag säker på att folk med mustascher, höga hattar, så samma sak om havet. Lite skit kan vi hälla ut havet i stort. Gör ingen skillnad. Det får bli senare generationers problem. Oavsett, efter Mars skulle klippa vidare till Jupiters måne Europa. Så det vi vet är att Europa har ett skal av is. Och sen ett stort planetomspännande hav, månomspännande, sorry, och längst ner kärna av sten. Varm kärna, mineral och sten. Det var vad vi trodde innan jag skickade dit Clippy, såklart. Då skulle vi säga att vi hade rätt. Först isen, hav, så varm sten. Vad var frågan igen?
Vad trodde du Europa Clippers största upptäckt skulle vara?
Jag menar, så här efterhand är det ju uppenbart hur det skulle gå. Eller hur? Men vad är alternativet att vi är ensamma i universum? Att vår ynka lilla planet råkar ha just precis det som krävdes för att liv skulle uppstå. men att det inte fanns någon annanstans i solsystemet. Jag minns. Okej, jag var 14, vi lärde oss om kretsloppet, jordens kretslopp. En av de viktigaste sakerna vi skulle lära oss var att inget lämnade jorden. Inget nytt kom hit, även på långa tidsskalor, på riktigt långa tidsskalor. Det här var en av de frågorna på provet som gav mest poäng och viktigt att förstå kretsloppet. Vi och dinosaurierna drack samma vatten. Blablabla. Superviktigt. Det är ju nonsens. Det var såklart nonsens. Så en annan elev, Gustav, började argumentera. Men, sa han, meteorer då? Jo, sa fröken. Men det är så lite. Det gills inte. Det var liksom helt enkelt inte det vi skulle lära oss. Det gills inte. Det är så fruktansvärt konstig sak att lära ut. Säg det till en T-rex. Nej, just det. Finns inga kvar, va? Nästan allt vatten kom från rymdstenar. Månen. Vår egna f***ing måne skapades av kollisioner med asteroider och skit. Månen? Nej, det gills inte. För att inte nämna de oerhörda mängder joner som piskas bort från atmosfärens yttersta gräns. Okej, så här, det visste vi inte när jag gick i högstadiet. Absolut. Faktum är att det var rätt svårt att lista ut exakt hur mycket atmosfär bläcker. Alla satelliter och antenner vi skickar får positiv laddning av solvinden och så. Och det har ju jonerna uppe i atmosfären också. Så de luriga små jonerna, de undviker antennen. Så de forskar vid Uppsala, doktorand faktiskt, som lyckades.
Vad trodde du Europa Clippers största upptäckt skulle vara?
Liv! Såklart, det är det jag försöker säga. Det var uppenbart. För mig och för så många andra, det fanns egentligen bara två möjliga händelseförlopp. Antingen skulle Clippy finna liv, eller så skulle Clippy inte få tillräckligt bra data. Minns du ESAs Rosetta-uppdrag? Jag menar, vad kan det ha varit? 2015, 2016. Första gången något landade på en komet. Den var format som en badanka. Av någon anledning var det det folk kommer ihåg. Det är kometen. Alltså, landaren var formad som en låda. Den hade aminosyror, minns du det? Kometen hade aminosyror. Förstår du hur nära liv det är? Aminosyror. Jag menar, om en människa hade varit ett hus, byggt Lego, så hade det här varit som att hitta legobitar i rymden. Och inte sådana här, du vet, en gånger en fnuttare, men här riktiga 2x4 standardbitar. Det är otroligt. Ja, sure. Raketuppskjutningen. Lilla Clippy på topp. Jag har försökt få igång ett vad. 3-1 odds på ett Jupiters måne inte hade liv. $1,000. Ingen tog det, inte en enda. Kan du tänka dig det? Inte en enda så här, forskare, mellanchef, raketingenjör vågade betta mot att det fanns liv där ute. Alla var helt 100. Jag menar, jag var ju som sagt riktigt säker, jag med. Men om det värsta skulle hända, så är det alltid trevligt att ha 1,000 extra dollar att tröstas med. Men de anar vad jag anar. Vad vi alla vet nu. Ett oerhört byte av material mellan planeterna. Och allt som krävs är att en endaste liten cell ska klara sig den långa resan. En enda liten varelse som på något sätt tog sig den långa vägen. Och sen populerar en hel måne med sin avkomma. Dagen NASA hade sin pressrelease, där den visar första bilden, videon. Den första videon av något mikroskopiskt från Europa. Något mikroskopiskt som rörde sig helt av sig själv. Det är en av de bästa dagarna i mitt liv. Då var jag glad att ingen tog vadet. Den andra möjliga framtiden utspelar sig 2050. En motpol av en framtid, om du vill. I en intervju med en professor i vetenskapshistoria. Jag förstår inte att folk trodde att det skulle finnas liv på Europa. Jag förstår det verkligen inte. Hur jävla korkad och världsfrånvänd får man vara? Vi har gjort exakt samma sak i åtminstone 300 år nu. Någon känd vetenskapsman pekar på något godtyckligt ställe i rymden, säger där. Där finns det liv. Och folk bara håller med. När Giovanni Bruno hävdade att varje stjärna var en sol med planeter och liv, då hade i alla fall den katolska kyrkan det goda vettet att bränna honom på bål. Sen hade han råkat uttala sig lite om Helena Marias sexliv, vilket ärligt talat kan ha påverkat beslutet. Inte världens konsekvens, tänk på den mannen, inte. Men arvsynden, nu frågar mig, skulle jag ändå lägga hos Herschel? 1700-talets främsta astronom. Den första upptäckte en ny planet, Uranus. Men ändå tyckte han att det var en bra idé att peka på solen och säga där. Där finns det liv. Dumhuvud. Alltså det är inte så dumt som det låter. Men ändå rätt jävla korkat. Han hade nyss upptäckt infraröd strålning, det vill säga det faktum att ljus kan vara varmt, värme kan vara ljus. Det är ju lätt att tänka sig att värme sprider sig åt alla håll, men ljus kan man ju ha en enkelriktad strål av. Alltså, tänkte nog Herschel, kan det vara så att värmen från solen endast kommer ut från solen utan att åka in i solen? Om det är så, och det är absolut inte så, men om det är så att det är det yttre lagret av solen som är varm, då kanske det finns inre lager som inte är så varma. Det kanske till och med fanns en fast yta där under. Något man kan stå på. Totalt jävla nonsens. Men så tänkte Herschel. Och solfläckarna. Ja, det var hål i deras atmosfär. Om man tittar ordentligt och noga genom en solfläck, kanske man kan se dem, de små solianerna. Jag förstår inte att folk trodde att det skulle finnas liv på Europa. Och jag förstår inte hur folk trodde att det skulle finnas liv i solen. Det var bara början på 1700-talet. Så såg man att Mars hade en dag som ungefär lika lång som jorden och en axellutning som ungefär lika dag som jorden. Polarna, nordsid, deras isglaciärer, de växte och krympte under Mars år. Det vill säga Mars hade årstider, vår, sommar, höst, vinter, precis som jorden. Rätt ytliga likheter, eller hur? Så fånigt i efterhand. Deras rymdboll snurrar nästan som vår rymdboll. Alltså är vi rymdbollsyskon. Ja. 1854 la William Whewell vid Trinity fram åsikten att Mars har hav, luft, spekulerar den lite, liv. Trinity är ju alltså en del av Cambridge. Det var en seriös, en respekterad vetenskapare, men inte fan skulle det stoppa honom. Han ville ha liv där ute, och då skulle det finnas liv där ute. Jag menar, kort efter det här publicerade Richard A. Proctor en karta över Mars med hav, kontinenter och allt, baserat på, men så här i efterhand, önsketänkande, dåliga teleskop, presenterat som vetenskap såklart. Men nej, 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 sa folk. Bara hav, sa folk. Det räcker inte. Så Giovanni Schiaparelli fick för sig att han såg kanaler på Mars. Ja, kanaler på Mars. Vattenkanaler byggda av gröna små män. Satans jäveln, han lyckades övertyga folk. Percival Lowell, mannen bakom upptäckten av Pluto, trodde på honom, fortsatte forska, skriva böcker och bullshit om det ämnet. Ja, skitsamma. De har inte ens gått igenom alla som fick för sig att det fanns liv på månen. Jag vet vad det kostade? Bara Europa Clipper. 20,25 miljarder dollar med deras samtida 2020-kurs. Vet vad det kostade att undvika ett dödsfall på den tiden? Ungefär 4,5 tusen. Folk tror att det är billigare, men alltså det billigaste sättet att få en människa att få ett långt och fullt liv är så till att de inte får malaria. Om du får malaria dör, inte malaria, långt och fullt liv. Alla dör ju inte, det är mer räknat här. Ja, 4,5 tusen dollar, priset för ett liv. Där har vi det. Det vill säga, det satt någon byråkrat på NASA. Det här är lätt googlat, men det satt någon byråkrat på NASA och hade ju tillgång till den siffran då, och vägde en miljon liv å ena sidan. Och Europa Clipper på andra sidan. Och kom fram till att Europa Clipper var viktigare. Tänk på det, en miljon människor som dog i förtid. De flesta var unga barn eller gravida kvinnor. Det är då obehandlad malaria är som farligast. Jag menar, även om fucking Europa Clipper hade hittat en jävla IT som stod och flaggade ner oss till en sån här redan förberedd landningsbana, hade det varit värt en miljon liv? får inte nämna hur mycket man hade kunnat bromsa klimatskenandet redan då. Det hade man ju inte tackat nej till idag. Och ärligt talat, det är bara Europa Clipper. Vi har ju även Curiosity och Perseverance, alla satans marsbilar som letar efter vatten och liv på en död planet. Ingen har de hittat skit. Som om det inte räckte. Minns du 2032? När NASAs första Europa Clipper-rapport kom ut, man hade analyserat vattnet, oerhörda mängder vatten, från olika delar av månen. Europa Clipper hade flugit genom ett 20-tal av Europas geysrar och fångat upp vatten med sina sensorer. Det fanns mineraler och allt. Vattnet verkade haft värme när det lämnade månen. Allt som skulle krävas för liv, helt enkelt. Men inget liv. Inte en endast liten cell eller virus eller något nytt, varken levande, varken dött. Rimligt väntat, jag menar allvarligt. Vad hade de väntat sig? Ja, så vad var NASAs slutsats? Vi måste skicka en landare till Europa. Vilken tur att de hade lagt ett decennium och gud vet hur många miljarder på att bygga den landaren. För det är ju såklart där problemet ligger. Europa Clipper flög bara runt och åkte genom geysrarna. Men en landare, ja ja. Och vad tror de hade kommit fram till om Europa Clipper hade funnit liv? Om det oväntade hade skett. Jag tror fan att de hade kommit fram till att de måste skicka en landare till Europa ändå. För att undersöka vidare eller verifiera eller någon spindoktor hade spunnit det. NASA, om en slutsats inte ändras av datan, då är det inte vetenskap. Ja, skitsamma. Landaren skickades iväg. Den landade, allt gick bra. De är duktiga på det de gör. Absolut, det säger jag inte emot. Det är del av problemet. De har de bästa, smartaste människorna som löser det här problemet. Och de kanske hade grävts någon annanstans. Landaren hade sin lilla grävskopa. Så den grävde lite i Europas is. Heja, heja, lilla grävskopa. Den hittade ingenting. Inte ett enda spår på livet. Det är rimligt. Och det senaste jag hörde var att det var en rysk fucking miljardär som hade donerat pengar till ett liknande uppdrag för Enceladus. En motsvarande månad kring Saturnus. Och det verkar vara på gång nu. Förstår du varför? Ärligt talat, det gör inte jag. Jag tror att om människor levde längre, alltså 200 år kanske, så skulle det bli för uppenbart för folk vad det är vi gör. Det skulle bli uppenbart att vi alltid pekar lite bortanför vår kunskap. Så är där, där finns det liv, sen har vi fel. Det går ett sekel, någon pekar på ett nytt ställe lite längre bort. Samma typ av vaga argument. Och säger där, där finns det liv. Någon gång kommer de göra rätt. Jag menar, missförstå mig inte, det tvivlar jag inte på. Någonstans där ute måste det finnas liv. Eller måste, förmodligen. Men hur mycket tid och resurser ska vi lägga på det här egentligen? Hur många andra problem ska vi ignorera för det här? Jag tror, ärligt, jag tror att problemet är att vi förstår inte hur ovanliga vi är. Jag vet inte, ovanliga kanske är fel ord. Men jag menar, tänk dig en öken. Tusentals ljusår mellan varje oas. De måste oaserna anses speciella, ovanliga. Även om öknen skulle vara nästintill oändlig, om inte oändlig i sin utsträckning. Men vi tänker, åtminstone sen Copernicus och de vetenskapliga revolutionerna, att nej, vi tänker att vi inte är så speciella. Att allt vi ser är ungefär hur det är. Överallt, men så är det inte. Det vet vi. Vi är på en planet. Större delen av solsystemet är inte en planet. Vi är i ett solsystem. Större delen av galaxen är inte det. Större delen av universum är inte i en galax. Ja. Känner du till Kepler? Kepler-uppdraget. Det kanske var innan. Det är inte det i sig. 2009 skickades ett teleskop upp i rymden. Det skulle leta efter nya planeter. Planeter kring andra stjärnor alltså. Den skulle hitta 50 stycken jordliknande planeter. Något vi aldrig gjort tidigare. Första steget för en första kontakt. Med liv, intelligent liv. Jordliknande planeter. Jordliknande liv. 50 stycken. Sen skulle vi kunna skicka radiosignaler till dessa 50. Det borde ge oss riktigt goda odds på svaret, sa folk, eller hur? Det finns liv överallt på vår planet. Överallt. Det enda stället, det finns vatten, men inte liv, är apotek, liksom i små burkar, destillerat vatten. Det enda flytande vattnet vi har funnit utan liv. Åtminstone då, 2009. Europa Clipper skulle ändra det. Det var de sa. Vet du hur många jordliknande planeter Kepler-teleskopet faktiskt hittar? Det vi kanske ska definiera jordliknande. Det är inte riktigt vad man tänker, såklart. Det är en stenplanet som är ungefär lika stor som jorden, som går runt en stjärna som liknar vår sol. Och så ska planeten ligga på det avståndet från solen som gör att vattnet är rätt temperatur för att vara flytande. Det är allt. Det är definitionen. Med det finns det tre jordliknande planeter kring vår sol. Jorden. Men också Mars och Venus. Oddsen kanske inte känns riktigt lika bra nu, va? Men okej. Hur många jordliknande planeter tror du Kepler-teleskopet hittar? Inga! Noll! Det kom ett par falska upptäck där. De satte liksom igång mediecirkusen. Men det visade sig ganska snabbt vara brus, vilket då inte satte igång en mediecirkus. Det kan man också diskutera. Det närmsta de kom var två kandidatplaneter. Det vill säga ett mönster i datan som skulle kunna vara en planet. Eller så är det bara ett brus som nästan ser ut som planet. Och för varje sån här kandidatplanet av de här två så var det 50-50 odds på att de, du vet, existerade. Men om de gjorde det, så ja, jo, då skulle det faktiskt vara jordliknande. Men två kandidater med 50-50 odds är rätt långt ifrån de 50 jordliknande planeter vi hade blivit lovade. Problemet är att NASA tänkte att vi var vanliga. Att i deras uträkning, först och främst, tänkte de att alla solar har en jordliknande planet. Okej. Okay. Och att vår sol beter sig som alla andra av sin typ. Det vill säga att vi är vanliga. Det är helt fel. Helt fel. Vår sol är så mycket lugnare. De flesta andra av samma typ, betydligt lugnare. Vår sol har knappt några variationer eller stormar eller något sånt alls i relation till andra stjärnor. Den håller liksom jämn nivå. Det hade NASA kunnat lista ut om de inte hade varit jävla slöa dogmatiska byråkrater hela bunten. Man hade lätt kunnat peka Hubble mot ett par liknande stjärnor, undersökt hur volatila är de här. Nej. Nej. Varför mäta när man bara kan anta att vi inte är speciella? Men antagandet att varje stjärna har en jordliknande planet. Vad är ens argumentet här? Jag menar, att ett är en fin siffra. Det är inte ens den enda datapunkt vi har. Vi stämmer in på det. Det finns tre här. Ja, nej. Nej. Vi är speciella. Vi måste ta hand om det vi har. En dag så kanske det finns liv på månaden Mars. Men i så fall så är det vi och det vi tar med oss. Och inget annat. Som alltid vill jag tacka John Richard Brynte Thuresson för hans finfina cover art. Idag vill jag även tacka Frida Nyström och jag, er eviga följeslagare i den vetenskapliga historien, har varit Viktor Vasa. Matematiker, algoritmutvecklare eller, för att använda min egentliga titel, husematiker.